Podplay.
Kirurgen Paolo Macchiarini är en fixstjärna på Karolinska institutet. Hans luftstrupar av plast ska rädda livet på svårt sjuka.
Men sanningen om världssensationen är nattsvart. Och ännu värre kunde det ha blivit om inte fyra visselblåsare inne på Karolinska slagit larm. En av dem är Carl-Henrik Grinnemo. Men han får betala ett högt pris för sitt mod.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
Nej, jag är ingen statusmänniska, så att hjälpa människor absolut. Men det vill jag ju göra genom att skapa nya läkemedel som skulle hjälpa till att behandla olika typer av sjukdomstillstånd.
Nej, det är inte jakten på status som får Carl-Henrik Grinnemo att bli kardiolog, alltså hjärtspecialist. Men karriärist är han, som läkare och forskare på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Och miljön är speciell.
I synnerhet inom just hjärtkirurgi, det är ett väldigt begränsat antal platser. Man kan säga att det slåss man ju verkligen om att få en plats och position. Så att det är liksom A-personligheter som har samlats där. Kanske inte de här killarna som spelade fotboll eller på med gruppidrott på olika sätt, utan det är ju mer en individualister. När man slog samman Karolinska, Huddinge och Solna 2004, då hamnade vi då i Solna. Och där kände man av den här A-personligheten enormt. Och det var riktiga knivhugg i ryggen där under flera års tid. Allt annat än trevlig stämning initialt. Men där har min fru tagit en väldigt, väldigt stor roll, kan man nog säga, för och ställt upp för familjen och se till att barnen har fått tryggheten, så att säga. Jag jobbade väldigt mycket under den här perioden. Tyvärr så var det så. Det var inte riktigt inne heller på med pappaledighet och det sättet, utan just som du var inne på, att det var väldigt mycket A-personligheter och att man fick verkligen kämpa om sina positioner, och där ingick inte riktigt att man var pappaledig, så kan man säga.
Carl-Henrik Grinnemo forskar om stamceller och om de kan bygga upp hjärtmuskulatur. Det är då han första gången möter den italienska kirurgen Paolo Macchiarini. Vet du vem han är då?
Inte en blekast aning, kan jag säga. Så att, det var en väldigt få som visste vem Paolo Macchiarini var. Det här var ju liksom en person som rekryterades på mycket högre nivå. Den rekryterades av rektorn på Karolinska institutet.
Macchiarini blir gästprofessor på Karolinska institutet och överläkare på Karolinska sjukhuset. Han ska alltså både forska och operera.
Han hade ju då sedan några år tillbaka tiden fört in just luftstrupar och regenererade bronker då in i klinik i Spanien, och även hade då samarbeten med många prestigefyllda institut över hela världen. Så att han såg också som en topprekrytering, kan man lugnt säga, och skulle passa in perfekt i Karolinska institutets ambitioner att bli ett regenerativt center, världsledande regenerativt center helt enkelt. Och det skulle passa bra också med att nya Karolinska sjukhuset byggdes. Då skulle man liksom bli lite grann fjäder i hatten.
Så det är en Zlatan som kommer här?
Det är absolut en Zlatan som kommer i allra högsta grad. Och man banar iväg för Zlatan, den röda mattan, kan man nog säga.
Vad minns du av ditt första möte med honom?
Jag då var på en föreläsning som han höll på Karolinska Huddinge. Och det var fullt med folk i den här föreläsningssalen. Och längst fram satt då professorer, representerar framförallt öron, näsa, halskliniken. Men också andra discipliner. Och flera personer från Nobelkommittén satt med där. Och Paolo själv kom in i skräddarsydd kostym och hade liksom en scarf runt halsen, såg mer konstnärligt lagd ut. Och det var helt såklart en superstjärna som stod framme på scenen.
Macchiarini ska ta in sin forskning i operationssalen. Patienter som har till exempel tumörer i luftstrupen ska helt enkelt få en ny, specialgjord av plast som har badat i stamceller.
Då var det väldigt nytt med animerade bilder och filmer. Det var väldigt high-tech hela presentationen och han pratade samtidigt som de här filmerna rullade då parallellt. Och det var liksom en verkligen wow-känsla när man satt där. Man pratade väldigt lågmält. Men han höjde aldrig rösten eller så. Men samtidigt så fyllde han rummet med en typ av aura. Så det var svårt att beskriva utan att man är där. Men han fyllde verkligen rummet med en aura. Och folk var väldigt betagna av det han presenterade. Och han lämnade liksom, egentligen lämnade han hur många frågetecken som helst. Hur detta är möjligt. Men alla var så betuttade i hans prestation att jag tror man glömde bort det. Det kändes så liksom att man fick vara med i framtidens forskning och att det hände här och nu och att vi var tacksamma över att han hade då kommit till Karolinska och valt Karolinska.
Så här låter det i SVT:s dokumentär Experimenten.
Findings here will be available to everyone because they will be published so in the public domain. But clearly, by sharing the information, we can move at a higher speed and knowledge.
Du hör ju själv, det här låter extremt avancerat och det är väldigt avancerat och tyvärr fungerar inte. Men det visste vi inte där och då. Det man såg framför sig under det här bildspelet, det var ju olika typer av försök på grisar. Och då trodde vi allihop att de här syntetiska luftstruparna var redan testade grisar. Så nästa steg liksom var att få godkänt till att gå vidare då till patienter.
Just det, så att det här väntar bakom hörnet och det väntar bakom hörnet på Karolinska dessutom.
Yes, och då kan du se vad stort det här var.
Nu byggs ett labb för Macchiarini och hans team. Och vägg i vägg sitter Carl Henrik. Bägge sysslar med stamceller. Så nu är tanken att de ska dra nytta av varandras forskning.
Och där fick jag vara med så att säga, som en del i den här organisationen och se på nära håll liksom, hur de jobbade.
Hur ofta träffar du honom och består ditt goda intryck av honom?
Paolo Macchiarini var absolut en globetrotter. Han var sällan närvarande, utan Paolo Macchiarini, han styrde sitt labb via telefon. Så han hade då en postdoc som heter Philip Jungerblut. Och det var han som hade liksom den här den dagliga styrningen av labbet. Han var Paulos hantverkare, så att säga, allt i allo, som skötte det hela. Paolo såg man någon gång då och då. Han var bara där som max 2 dagar i taget. Sen var han iväg och reste och opererade på någon annanstans. Han var väldigt tystlåten av sig och han var väldigt bestämd med vad han ville och han fick folk att lyssna runt omkring sig. Ja, men där och då så respekterar man liksom att det var en person som rörde sig över hela världen som arbetsfält.
I juni 2011 görs den första operationen i Sverige där Macchiarini opererar in en konstgjord luftstrupe. Patienten är en eritreansk man som flugits in från Island där han bor. Hela Karolinska institutet är på tårna och i operationssalen finns 15 personer och ett filmteam.
Och då frågade Paolo helt enkelt mig om jag ville vara med på den operationen. Jag behövde ingen betänketid där och då, utan jag sa alltså, det är ju verkligen en ära att få vara med och se den första operationen. Jag förstod ju där då att här skrivs det liksom historia, nästa steg i utvecklingen för att kanske skapa nya organ kommer att ske här och nu. Men de var väldigt stressade, ska vi veta. Den här plasten då, som skulle liksom vara självaste byggnadsställningen då för luftstrupen, den skulle då konstrueras i England då. Och hur ska man kunna transportera över den till Sverige och så vidare? Hur ska man kunna få steriliseringen att funka och så vidare och så vidare? Så att,
hur var stämningen i operationsrummet sen då den 9 juni?
Ja, det var en väldigt speciell stämning därför att Paolo ville ju från början att BBC skulle ta och filma det här. Det var Karolinska väldigt hårda med och sa liksom att all typ av filmning som sker på operationssalar och sånt, det sköts av vårt filmteam. Men så det var Paolo extremt frustrerad över. Han var också extremt orolig över själva operationen, och det var flera skäl bakom detta. Den här patienten hade ju då varit opererad tidigare i bröstkorgen. Och det finns ju risk då när man öppnar upp igen för att operera att man kan komma in i ett kärlhål med massiva blödningar som följd. Utan då skulle man få hjälp med annat team, med ECMO-teamet, men liksom, de har liksom ingen vana med detta.
ECMO, en högavancerad maskin som tar över patientens andning och hjärta.
Så det var egentligen fel ställe att genomföra operationen på redan från början, och det visste Paolo. Så redan där var det ju spänning. Det andra var ju då att han fick då ta hjälp av operatörer från thoraxkliniken. Och då hade ju då en riktigt skicklig kirurg hos oss som heter Jan Niska, som var liksom väldigt, väldigt skicklig kirurg, som skulle då teama upp med Paolo och hjälpa honom eftersom det då var en reoperation här. Det var en väldigt, man kan säga så, när man började då operera där så var det ju en väldigt, väldigt tryckt, det var väldigt spänning, ingen vågade säga ett ord kan jag säga i salen, för alla var livrädda egentligen för att man skulle komma in i något av de stora kärlen när man gick in, och att patienten då skulle avlida på bordet. Det hade ju varit en total katastrof, för man hade liksom hypat upp det här. Initialt så gick det väldigt bra operationsmässigt, men efter ett tag då så blev det problem. Man fick stora blödningar och Paolo hade ju svårt att kontrollera sina känslor kan man säga på salen, utan Jan Liska fick ta över väldigt mycket av operationen där och då. Så Paolo i princip sydde bara in den här luftstrupen.
Alltså han blev stressad eller?
Han blev väldigt stressad. Han var så stressad som med så att han lämnade operationssalen under en period. Så han klarade helt enkelt inte av att tygla sina känslor där då. Han var för stressad. Då bara slängde han handskarna och gick ut. Så Janne Liska mer eller mindre, utan att Janne var förberedd på det hela, fick bara ta över hela situationen och räddade livet på patienten där då.
Men hur reagerade du då? För det här är ju eran Zlatan.
Ja, alltså det blir en väldigt konstig känsla. Den personen som ska ju vara den som tar över och behåller lugnet är den som är mest emotionellt engagerad. Och så det var ju lite konstig känsla kan man nog säga. Så att då är lite grann att han kommer in med svansen mellan benen. Sen liksom försöker ta över det här igen då, utan att förlora ansiktet för mycket liksom.
Den här lilla händelsen är en föraning om vad som ska komma för Macchiarini. Men det vet Carl-Henrik Grindemo inte än. Operationen tar 9 timmar och lyckas. Medicinhistoria har skrivit.
Och efter operationen, hur är stämningen då?
Ja, alltså det är ju en eufori utan dess like. Och patienten då tas till intensivvården och väcks upp där då. Och vi får uppdrag helt enkelt att åka iväg och handla mat. Så att vi åker iväg till Max och köper hamburgare liksom och kommer tillbaka med mat. Och Paolo kommer då och meddelar att patienten mår bra. Det är svårt att ta på den glädjen som är där då. För det var ju verkligen känslan om att man fick vara med på någonting helt nytt.
Den första plaststrupen är på plats. Och det ger eko över hela världen. Paolo Macchiarini är hjälte och Karolinska institutet ligger i forskningens framkant. Precis som det var tänkt. Året efter, 2012, är det dags för nästa operation. Patienten är en amerikansk man. Och även nu är Carl-Henrik Grinnemo med i operationssalen.
Och sen står jag med som en andra assistent på det ingreppet.
Och vad innebär att vara andra assistent?
Andra assistent är, man brukar säga så här, det är att hålla tråden och hålla sugen. Så att det är liksom ingen, det är inte liksom, det står inte och faller på andra assistenten om man säger så. Utan det är ju första assistenten och huvudoperatören, det är ju de som gör huvudjobbet.
Och lyckas Paolo hålla känslorna i styr den här
gången?
Ja,
den var ju lättare den här operationen då, för det var ingen så kallad reoperation, ingen omoperation, utan patienten hade aldrig tidigare varit opererad i brösthålan då, så det var ju mycket lättare att genomföra operationen. Och det var ju en ung, frisk patient i övrigt så att säga. Rent operationstekniskt gick det väldigt bra.
Är han en skicklig kirurg av döma av det du kan se?
Paolo är väldigt duktig på att genomföra den delen i kirurgin, kallas för dissektion, att man fripreparerar organ och strukturer och sånt. Det är han väldigt, väldigt skicklig på, det ska sägas. Däremot är han inte lika vass på att sy. Och sen faller han på omdömet. Det är svårt att säga utifrån detta att han är den här skickliga kirurgen. Det finns riktigt skickliga kirurger, men han uppfyller inte riktigt det kriteriet. Han är en våghalsig kirurg.
Den här andra operationen, den betraktas också som lyckad när ni är färdiga?
Den betraktas som väldigt lyckad. Och patienten skrivs ut tillbaka till hemlandet då, USA, efter ett par veckor ungefär.
Men nu syns de första tecknen på att Macchiarinis metod kanske inte är riktigt fulländad. Några månader efter operationen dör den amerikanska mannen. Carl-Henrik Rinnemo frågar Macchiarinis assistent om vad som har hänt, men får vaga svar. Samtidigt närmar sig en tredje strupoperation.
En turkisk tjej. Och den här tjejen, hon bodde ju hemma. Liksom. Hon var väldigt aktiv, hade ett väldigt liksom, stort nätverk med kompisar runt omkring sig. Hon ville bli lärare.
Patientfallet har startat med ett litet ingrepp. En handsvetsoperation som misslyckats i Turkiet.
Och då remitterade hennes läkare då i Turkiet till Paolo Macchiarini. Och att han skulle göra det vi kallar för en second opinion-bedömning helt enkelt. Och då bestämde sig Paolo att han skulle göra en second opinion-bedömning genom att titta in i patienten och titta liksom rent fysiskt hur stor är den här skadan. Och i samband med det ingreppet då så sprack, kan man säga, luftstrupen. Och man fick svårt att syresätta patienten och det blev en paniksituation under operationen. Så att i syfte då för att rädda patienten så och komma åt att överhuvudtaget få ner luft då i vänsterlungan så fick man plocka bort högerlungan. Så att här kommer då en patient som åker reguljärflyg som umgås med sina kompisar som blir plötsligt då en intensivvårdspatient som ligger då på hjärt-lungmaskin. För hennes del så var ju skadan kvar i luftstrupen och den kunde man liksom inte reparera rakt av. Då bestämde Paolo att hon skulle få en syntetisk luftstrupe som skulle ersätta, så skulle bota henne då.
Är det här den mest riskabla av de här tre skulle du säga?
Absolut.
Ja. Ingen tvekan?
Ingen tvekan.
Nej. Och varför är du inte med på den här operationen?
Nej, men jag kände liksom att dels var det faktiskt att den här operationen skedde mitt under sommaren. Men det andra var ju det att jag kände att på något sätt spontant inombords att det här var inte rätt väg att gå.
Och Carl-Henrik har mer rätt än han anar.
Den här patienten fick en massa komplikationer sen efter den här operationen. Hon fick ju de svåraste komplikationer man kan tänka sig. Alltså hon låg alltså över 3 år på intensivvårdsavdelningen på Karolinska. Över 3 år kan jag tänka dig. Hon fick genomgå bortåt 200 öppna operationer efter det här ingreppet. Var på väg att kvävas flera gånger varje dygn. Så man fick göra det vi kallar för bronkoskopier. Alltså i vaket tillstånd titta ner och suga rent i luftvägarna. Det fick man göra var fjärde till var sjätte timme. Annars skulle inte hon ha fria luftvägar och kvävas till döds. Och det här var hennes liv. Ett fruktansvärt liv.
Carl-Henrik Rinnemo upplever att Macchiarini är undanglidande och inte särskilt intresserad av att hjälpa till.
Det är så som jag, Mattias, Oscar.
Mattias Corbaccio och Oscar Simonsson.
Och Thomas Fuchs då. Går tillsammans helt enkelt för att hitta möjligheter för att kunna hjälpa den här patienten. Så att det liksom, primärt är inte på något sätt att vi ska fälla Paolo Macchiarini, utan primärt är att vi ska kunna hitta en lösning för den här tjejen. Rädslan, paniken som var där dagligdags och sorgen och frustrationen hos anhöriga till henne, det är någonting som jag går och bär på varje dag, kan jag säga. Jag kan själv vakna på nätterna av att man ser henne, det här lidandet, och att man själv inte kan få luft. Och det är någonting som har fortfarande kvar. Vi börjar inse att saker och ting inte stod rätt till.
Och vad hittar ni när ni börjar fördjupa er?
Till början med Paolo, han är ju liksom, det är väldigt mycket prestige i det här. Så att han vill liksom inte riktigt befatta sig med den här patienten. Han tycker liksom att det är vi som har förstört hans storverk. Och vi tar ju kontakt med olika typer av transplantationscentra i världen, men det här inser vi att det här är väldigt känsligt. Vi hamnar med problemen. Vi sitter lite grann, om man ska använda uttrycket av Svarte Petter själva. Liksom, det är ingen som vill liksom vara med och hjälpa till här.
Karl-Henrik och hans tre kollegor blir allt mer skeptiska till de konstgjorda luftstruparna. Fungerar det här verkligen?
Oskar Simonsson då, han har då hjälpt Paulus grupp att göra implantationen av de här plastluftstruparna i råttor nu. Och han såg då att de här råttorna mådde inget bra. De fick en kraftig inflammatorisk reaktion. Och detta tillsammans med vad vi ser nu hos den här turkiska tjejen nu gör att vi börjar liksom bli mer och mer misstänksamma och säga, men är det inte ändå de här plastluftstrupen ändå som orsakar alla de här komplikationerna med infektionsgångar, att det faller samman och så vidare, att det inte är faktiskt vi som har åsamkat de här problemen.
Vågar ni prata om det öppet på jobbet?
Nej, det gör vi inte. Utan, det vågar man inte säga högt, utan vi sitter liksom vi fyra och, men vad har hänt igen? Vad finns det för något evidens då för att de här plastluftstruparna verkligen fungerar? Då frågar jag Paolo helt enkelt om hur det har gått egentligen med, vad är hans erfarenhet i Ryssland? För han håller ju även på i Ryssland med de här plastluftstruparna. Du säger att du har ingenting med det här att göra. Då förstår man ju ännu mer att det här det är någonting lurt här bakom det här. Samarbetsklimatet är ju i bottenläge kan man nog säga.
Men ni sitter fortfarande på delat kontor där?
Ja, vi gör det. Det är lite kärvt.
Den som går emot den rådande sanningen är jobbig. Särskilt om sanningen bygger på prestige och förhoppningar. Nu står Karl-Henrik Grinnemo och hans kollegor mot en mycket stark övermakt. Men de får stopp på Macchiarini. Ledningen på Karolinska institutet bestämmer att det är färdigopererat med plaststrupar. Utåt sett handlar det om samarbetsproblem. Och visst, de finns också. Karl-Henrik går på möte med Macchiarini för att diskutera hur de ska dela upp forskningspengar.
Men jag ser ju att Paolo är allt annat än glad när han kommer till mötet. Jätteirriterad. Han börjar med att tala om hur värdelösa alla vi är på THX-kliniken, hur värdelösa Karolinska är, hur värdelös jag är, hur värdelös forskargrupperna är. Inga pengar skulle fördelas överhuvudtaget. Men då kunde jag inte hålla mig, utan då började jag ställa de här obekväma frågorna kring de syntetiska luftstruparna, hur det verkligen låg till. Och då blev han mer eller mindre, han blev verkligen fullkomligt rasande och reste sig upp och bara sa att jag ska göra ditt liv till ett jävla helvete, rent och sagt, sa han. Och så gick han från det mötet. Man kan säga att då att det bestämde vi oss där och då att nu måste vi gräva ner oss i hur fungerar det här med syntetiska luftstrupar. Vad finns det för evidens? Vad finns det för andra alternativ? Hur ser det ut?
Karl-Henrik Grinnemo och de tre kollegorna bestämmer sig. De ska gå till botten med frågan, fungerar det verkligen med konstgjorda luftstrupar?
Det vi var rädda för och det som vi visste var ju det att vi ville ju liksom sköta detta så snyggt som möjligt. Därför vi visste att om det är så att vi går på, för det blir ju en attack mot en kollega. Den personen kommer ju uppfatta det som en frontalattack. Karolinska institutet kommer uppleva detta som en frontalattack utav oss. Så därför visste vi att vi måste ha väldigt mycket på fötterna innan vi lämnar in en anmälan, innan vi anmäler oss. Dels var vi väldigt rädda för reaktionen hos Karolinska institutet, och det kunde jag kanske ligga sömnlös över. Dels var jag väldigt rädd för att vi inte skulle få, att man skulle sätta käppar i hjulet för oss, att vi inte skulle kunna få slutföra vår granskning, så att vi blev liksom stoppade på vägen och att därför vi fick aldrig liksom komma till tals på ett korrekt sätt, så att säga. Det var vi livrädda för.
De lägger nästan ett halvår på att lusläsa vetenskapliga rapporter. Kvällar, helger, semestrar.
Vi är väldigt systematiska när vi går igenom litteraturen och när vi går igenom sen då journalgranskningen. Det kan låta lite rått, men alltså, vi bestämde oss väldigt tidigt för att vi får inte bli emotionella. Utan vi måste bara fokusera det på konkret vad det är som ligger bakom de här problemen. Även om vi ser att vi har en patient som lider varje dag, så får vi inte bli för emotionella, för det kommer att störa vårt fokus.
Ni kan inte prata om det här på jobbet.
Nej.
Och ni kan inte använda jobbmailen naturligtvis.
Vi skapar ju mailadresser som gjorde att liksom, som kopplade till andra mailadresser, så att det liksom blir flera led, så att det inte var bara rakt av att man kunde hitta att det var vi som stod bakom den mailadressen till början med, och nummer ett. Vi använder alltid olika typer av alias när vi kommunicerar med varandra via mailen, så att ingen använder liksom respektive namn. Paolo fick heta Paolo.
Men
vi andra hade olika typer av aliasnamn, så att säga då. Så att jag heter Sune exempelvis och så vidare. Så att syftet är ju dels att stoppa implantationen av syntetiska luftstrupar, plastluftstrupar, tills dess att man vet om det är de som orsakar de här komplikationerna eller inte. Och det andra är då för att hjälpa den turkiska tjejen då. Här och då, vi har egentligen ingenting emot Paolo i sig. Han är en svår person att jobba med. Han vill bara skylla ifrån sig på alla andra att det är deras fel. Det är de som orsakar komplikationerna för honom. Vi ser att patienter far illa på grund av, troligtvis på grund av de här syntetiska luftstruparna. Och att det helt och hållet relaterat till dem. Samtidigt som vi vet att Paolo planerar genomföra en stor klinisk studie i Europa. Han har fått EU-anslag för detta. Och det är ett hundratal patienter som är planerade in i den här studien. Och vi kan liksom bara liksom se med fasa på vilka komplikationer som är på väg att få, vilket lidande patienterna. Det är nästan tortyrliknande former som, det är så fruktansvärt, så att det är det som vårt fokus ligger på.
Berättar du någonting för din fru om vad du gör för något?
Ja, absolut. Hon tycker ju självklart att det är det man måste göra, så att säga. Så att det är väldigt mycket jobb som vi alla lägger ner.
De granskar en kollega. Det är en minst sagt obekväm situation. Ett detektivarbete som måste bedrivas i det fördolda.
I slutet av 2013, där vi insåg att då hade vi liksom hunnit gått igenom litteraturen, det som fanns publicerat. Att använda syntetiska luftstruparna, det vill säga att det fanns noll evidens att använda dem. Det fanns ju inga djurförsök, ingenting. Så då informerar vi våran verksamhetschef och frågar honom om lov. Får vi gå igenom journalerna på de här patienterna? Den första patienten, den isländska mannen, han kommer tillbaka till Karolinska Huddinge. Och Thomas Fuchs blir kontaktad av läkare på Huddinge angående den patienten. Och det man ser hos den patienten också, det är ju att han har fått massa komplikationer. Liknande komplikationer som den turkiska tjejen. Då faller bitarna väldigt tydligt på plats att det här är ju liksom ingenting som stämmer.
Nu har de fyra samlat sina bevis. De finner inga vetenskapliga belägg för att Paolo Macchiarinis hyllade operationer hjälper patienterna. Men även om Carl-Henrik Grinnemo och hans tre kollegor försöker jobba under radarn är de avslöjade. Och den värsta tiden, den väntar bakom hörnet. Carl-Henrik och hans kollegor har upptäckt att Paolo Macchiarini är fel ute. Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset har satsat på fel person. Men nu går Macchiarini till motattack. Han kontaktar vetenskapsrådet och hävdar att Carl-Henrik Grinnemo försökt stjäla hans forskning.
Så jag bara kände där då att allting bara försvann för mig. Liksom energin försvann. Jag kände att det fanns liksom ingenting egentligen kvar. Att jag inte ramlar ihop där och då, det förstår jag inte riktigt faktiskt här och nu.
Men hur är julen då?
Alltså,
vad är du för skick?
Hemskt skick. Jag är hemma hos mina föräldrar då, min familj. Liksom, vi åkte hem på mina föräldrar och jag berättar för dem vad som inträffat. Och jag säger liksom att jag är mindre helt död här och nu. Jag får fundera på vad jag kan göra. Jag vet inte riktigt vem man kan lita på. Jag vet inte vem som stödjer mig. Jag vet ingenting. Där och då så känns det som att hela världen har ramlat samman för mig. Jag är extremt ner och deprimerad.
Carl-Henrik Grinnemo berättar att han får vetenskapsrådets ordförande på sin sida. Men han minns också att ordförande säger: du har hela Karolinska institutet emot dig. Efter julledigheten kallar rektorn Anders Hamsten, alltså en av dem som har rekryterat Macchiarini, till ett nytt möte. Kanske ska ledningen lyssna den här gången.
De närmaste företrädarna till Paolo Macchiarini var med på det mötet. Du kan se på dem att de tycker det här är väldigt obekvämt att skruva på sig. Och då säger att ni måste utreda det här. Och detta har skett på olagligt sätt.
Men Grinnemo ger inte upp. Han försöker förgäves få teamet kring Macchiarini att gå till botten med vad som har hänt. Och Karolinskas ledning vill inte ta tag i frågan.
Den minnen man ser hos dem, den är inte liksom positiv.
Carl Henrik berättar vad han och de andra tre nu vet om luftstruparna. Att det som Macchiarini har skrivit i en artikel i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet inte stämmer. Att patienternas journaler talar ett annat språk än den version som Macchiarinis team har givit av resultaten. Carl Henrik Grinnemo visar 9 sidor med underbyggd kritik. Men han får inget stöd i rummet.
Om ni vill gå vidare med en oredlig samhällan får ni lämna in detta formellt. Och jag kan säga, då blev vi kokade av ilska då, kan man säga. Och då sa vi då, nu jäklar, nu ska ni få känna på. Och det är då som vi sitter ner dag och natt i slutet av våren 2014, under sommaren 2014, och lämnar in all dokumentation som blir bortåt liksom 500 sidor med alla bilagor och sånt till Karolinska institutets rektor och säger att detta måste utredas då som ett oredlighetsärende.
Så då är den inlämnad formellt?
Då är den formellt inlämnad.
Vad tänker du och hur har ni diskuterat kring vad detta kan få för konsekvenser för er?
Jag har ju hamnat i den situationen att det är fullt, kan man säga då, krig mellan mig och Paolo Macchiarini i den här anmälan. Karolinska institutet har redan bestämt vilken sida de ska stå på. Och detta gäller även då de andra personerna. De blir ju liksom alla vi visselblåsarna, vi blir liksom hopklumpade som en och samma individ. Och det är uppenbart då att vi har liksom ingen återvändo där och då, utan då måste vi löpa linan ut och driva det här. Det är väldigt tufft att vinna det här caset, så kan man nog säga. Men vi får inte förlora. Vi får inte förlora, för då förlorar vi allt. När vi började larma till dem, och de fick faktiskt hårddata på att det här inte fungerar, att i det läget totalblunda för det vi säger och försöka rädda då Paolo Macchiarini och då Karolinska institutet framförallt, för det är det man gör. Lojaliteten ligger på Karolinska institutet, man vill rädda deras varumärke. Det man gör det är att man sätter nya patienters liv på spel och lidande inte minst.
Hade du vågat göra den här anmälan och löpa linan ut om du hade varit ensam och inte haft 3 kollegor med dig?
Aldrig. Men det hade ingen av oss vågat. Utan det här byggde på att vi alla 4 var helt och hållet överens. Och därför var vi jättenoggranna med, då som nu, att inte bli ovänner med varandra. Vi ska alltid ha ett gemensamt konsensusbeslut. Alltså att det är inte så att det var majoritetsbeslut, liksom räcka upp handen över någonting, utan alla ska vara överens.
Och var ni det, eller fanns det några slitningar i gruppen?
Ja, vi hade ju olika åsikter om många saker givetvis, men vi hade också liksom långa diskussioner där vi försökte titta på olika aspekter på det hela, så att alltså varje gång så kom vi fram till en konsensus, alltså att hur vi skulle agera.
Visselblåsare brukar ha en räddningsplanka, att gå till medierna. På det sättet har allt från svenska vårdskandaler till Watergate avslöjats. Men Carl-Henrik Grinnemo och de andra tycker att risken är för stor. Ämnet är krångligt och kräver specialistkunskaper. Och om journalisten skulle manipuleras av Macchiarinis karisma, då faller allt. Så det är den formella vägen som gäller.
Så det var ett jättejobb, kan jag säga. Det var ett enormt jobb.
Men det är något slags Google Docs då som ni skriver i och alla kan vara inne och skriva, eller hur?
Nej, utan vi skrev som ett barn. Alltså, grejen var den att vi vågar inte ha någon sån typ av program, liksom, ett levande program. Liksom. Kan säga, här är vi fullt paranoida. All kommunikation skedde via de här hemliga mejlen och att vi ringde.
Och när ni lämnar in den här anmälan då, Vad tänker du ska hända då?
Ja, herregud. Jag kände så här att vi var i Mattias Kobachos rum faktiskt och vi höll var och en den här lådan med hela dokumentationen där och det var liksom en full box liksom med papper och utanpå så var det tejpat liksom en USB-sticka liksom med de här bronkoskopiundersökningarna där man tittar ner för att visa liksom, det som också var då preparerade och angivna så att det enkelt skulle kunna gå och följa. Så var det en av oss lätt bli fotograferad liksom när vi skulle lämna över det här och det var liksom väldigt stort.
För att det ska vända för lag Grinnemo måste Karolinska erkänna att Macchiarinis operationer var ett misstag. Nu tänker de att deras anmälan ska landa som en bomb.
Och då kände vi liksom, jag kände spontant liksom att nu lämnar vi över en atombomb helt enkelt till Karolinska institutet. Nu jäkla kommer det att smälla. Det var helt tyst. Alltså det var till med att jag fick mejla till Karolinska institutet då, och höra om de har mottagit vår anmälan. Men ingenting hände.
Vad göra? De lämnar in en anmälan också till centrala etikprövningsnämnden och till Läkemedelsverket som faktiskt gör en polisanmälan mot Macchiarini som gäller brott mot läkemedelslagen. Men från Karolinska är det fortfarande knäpptyst.
Ända fram till att det i november kommer en artikel då i New York Times.
Och hur är det ni som har tipsat New York Times?
Indirekt. Jag skulle säga att det var liksom en artikel som var skriven liksom att det kanske möjligtvis fanns någon typ av vendetta-situation mellan oss och Paolo. Men det fanns många olika grejer.
Ja, den är ganska nyanserad.
Ja, absolut. Då blir jäklare mig fart kan jag tala om för dig. Alltså New York Times skriver ju då att de börjar ifrågasätta Paolo Macchiarinis resultat. Dagen därpå blev inkallad till min verksamhetschef. Det var en spänd situation där och då kan man säga. Det kan ju betraktas då som att ni faktiskt arbetar mot verksamheten och det är ju något som ni får fundera över. Så, inte hot utan bara så att det är något som ni får fundera över. Även om det hade varit jag som hade gått till New York Times så tror jag inte att New York Times någonsin skulle röja sin källa för vilka vill röja då information till New York Times i fortsättningen. Det låter ju helt vansinnigt, sa jag. Det låter helt absurt i mina ögon, sa jag. Men det är inte jag som har röjt i New York Times och det var inte jag som hade röjt i New York Times heller. Samtidigt med detta dagen därpå sen, efter det här mötet jag haft med verksamhetscheferna, då annonserar ju då rektorn på Karolinska institutet att nu startar man då den här utredningen om oredlighet kring Paolo Macchiarini. Varför måste det vara en artikel i New York Times för att man liksom ska få ändan ur vagnen liksom och dra igång den här utredningen? Varför gjorde man inte det med en gång?
Ja, där ser man. Karl-Henrik Grinnemo och hans kollegor har undvikit medierna. Men tack vare världens mest prestigefyllda dagstidning får de nu lite medvind. Samtidigt gör professor Bengt Gerdin nu en oberoende utredning av Macchiarinis framfart.
Och han fäller ju alla 7 arbetena som vi har anmält då i vår anmälan totalt. Och han ger oss då rätt. Men samtidigt säger han till Karolinska institutet, det här är forskningsförfalskning, oredlighet i forskning. Och det måste ni fälla Paolo för.
Men det gör de inte.
Nej. Och det är då den 28 augusti som rektorn på Karolinska institutet ska offentliggöra då det här beslutet. Det är bara speciellt inbjudna personer som ska få vara där och det är bara mediepersoner som får vara där. Och dagen innan den här pressträffen då så skickar då säkerhetsavdelningen på Karolinska institutet ett mejl till vår verksamhetschef där han specifikt frågar om vår verksamhetschef har koll på oss och så att inte vi kommer att storma den här pressträffen.
Karl-Henrik Grinnemo är ett tydligt exempel på vad som kan hända den som slår larm inifrån och blir visselblåsare. Dolda hinder läggs ut. Öppna repressalier. Utfrysning.
Tänker ni inte då att den här arbetsgivaren kan man inte ha?
Så tänker vi. Ja. Absolut.
Alla 4?
Alla 4 tänker så. Jag har kört på Karolinska institutet, jag har kört på Karolinska sjukhuset. De kommer göra allt vad de kan för att göra livet ett helsike för mig. Och jag vill inte hamna där. Men vi kände oss extremt deprimerade. Vi kände oss som att allting, loppet var kört. Vi kommer liksom inte längre.
Och vet ni vid det här laget att Bosse Lindqvist håller på med sina program för SVT.
Nej, och det är det som är lite grann vändningen för oss.
Ja, de fyra kontaktas av den prisbelönte dokumentärfilmaren Bosse Lindqvist. Han arbetar med en dokumentärserie om Macchiarini för Sveriges Television. Efter viss tvekan tackar Carl-Henrik och hans tre kollegor ja till att bli intervjuade.
Jag känner ju till Bosse Lindqvist. Han är, alltså man, jag har ju sett flera dokumentärer av honom, så att jag tyckte liksom att han var en väldigt, väldigt duktig person. Så att, och det blev också lite grann som en terapi faktiskt, att man fick prata av sig. Där det var första gången vi pratade av oss på riktigt.
Intervjun klar, bara att vänta på sändning. Men innan dokumentären visas i SVT hände något annat. Den amerikanska magasinet Vanity Fair publicerar en lång artikel om Paolo Macchiarini. Och den handlar inte om luftstrupar av plast, utan om Macchiarinis lika spektakulära privatliv.
Och så, alltså, Kalle, du kommer inte tro det här. Det här är inte sant. Alltså det är en artikel här om Paolo Macchiarini. Den är inte sann, sa han. Det är helt otroligt. Och jag läste den där om och om och om igen. Jag tänkte, vad är det här? Hela hans privatliv, alltså. Hur han förfört NBC-reporten. Hur han har manipulerat och påven skulle viga honom. Och jag menar att han skulle gå med på skilsmässa. Och att han var personliga läkaren. Och Obama och Putin skulle vara bjuda båda två till bröllop, vad jag kommer ihåg. Alltså, det var ju inte sant. För oss passar det här jättebra, för det verkligen satt ner foten och talar om vad Paolo är för person. Och med den här artikeln så blir det ganska uppenbart att Paolo är extremt manipulativ och hur han lyckas med hela den här storyn. Och du vet, det här gick ju som en löpeld på Karolinska. Alla pratade om den här sen. Alltså, det här gjorde ju också det här liksom att nu börjar man även ifrågasätta lite grann omdömet hos Karolinska institutet, så att säga. Kände de till det här och så vidare och så vidare, va? Och sen kom ju Bosses dokumentär då.
Och en dryg vecka senare sänder SVT Bosse Lindqvists dokumentär Experimenten i tre delar. Det är januari 2016.
Jag slog snabbt av hur lite berörd Paolo verkar vara av anklagelserna som riktades mot honom. Det var som om de bara var lite grus i maskineriet. Macchiarini var på väg mot de mycket större.
Jag är fruktansvärt nervös, för jag visste inte om det skulle vändas emot oss ytterligare, och att vi då helt och hållet skulle bli totalt pulveriserade. För det var ju den rädslan som fanns. Och vi sa att vi har telefonen liksom på under programmet, så vi direkt kan liksom messa och ringa varandra liksom, och liksom stötta varandra hur vi ska agera om det här är mot oss.
Det verkade som att de tidigt bestämt sig för att metoden måste växa fram på operationsbordet, och att man därför struntar i att testa metoden så grundligt som man ofta gör innan människor utsätts för nya farliga behandlingsmetoder.
Vi bara kände att Bosse har fattat det här. Han har fattat att Paolo är en enda stor lögn.
Bosse Lindqvist har följt Macchiarini runt om i världen, och det han har sett är hårresande. En kvinna i Ryssland övertalas att få en konstgjord luftstrupe inopererad. Hon avlider senare. Liksom alla tre patienter som Macchiarini opererat på Karolinska och som vi berättat om tidigare. Två av dem hade inte behövt några nya luftstrupar överhuvudtaget, visar dokumentären.
Var det mycket i programmen som du inte kände till?
Ja, vi kände till något av det här med det som hände i Ryssland. Ingenting, hade ingen aning om det överhuvudtaget.
Var det något särskilt som gjorde extra intryck på dig av det som är med i programmet?
Den ryska kvinnan som fick hela sitt liv förstört med den syntetiska luftstrupen utan att få hjälp. Och sättet som hon fick blev liksom övertalad till operationen. Sättet som Paolo Macchiarini tilltalar henne, och första gången han träffar henne, där han påtalar vad vacker hon är. Alltså, det vrider sig i magen på en.
I SVT-dokumentären då säger den belgiska forskaren att han hellre skulle välja arkebusering framför att själv få en syntetisk luftstrupe inopererad. Ja. Skulle du också det?
Ja.
Därför att det blir en snabb död. Det här andra är en tortyr under många års tid. Mm.
Skandalen blir en enorm prestigeförlust för Karolinska.
Alltså, internationellt skrattar man Karolinska institutet idag. Man tycker att de har agerat fullständigt felaktigt. Och när man säger att man är på Karolinska institutet, ja, skrattar de, ja, kan man lita på er? De har förstört sitt eget rykte genom att agera som de har gjort.
SVT-dokumentären blir spiken i kistan för Macchiarinis framfart i Sverige. Så småningom kommer rektorn Anders Hamsten, liksom flera andra i Karolinska institutets ledning, att avgå. Och Paolo Macchiarini, han åtalas efter många turer för 3 fall av grov misshandel. Tidigast våren 2022 blir det förhandling i Solna tingsrätt.
Jag känner ingen glädje av att sätta Paolo Macchiarini bakom lås och bom eller sådana saker, inte det minsta. Däremot så är jag väldigt tacksam för att vi gjorde det jobbet här och nu och att vi stoppade de syntetiska luftstruparna. Och det är liksom, det är det som var syftet med alltihop.
Kommer du gå på rättegången?
Absolut.
Och vad händer om du springer på Paolo Macchiarini i korridoren?
Nej, men jag kommer inte att säga någonting, utan det är...
Inte hälsa ingenting?
Nej.
Tror du att han innerst inne vet att han har gjort fel?
Paolo Macchiarini är helt övertygad, är min åsikt i alla fall, om att de här syntetiska luftstruparna, att de fungerar. Och att det var bara en tidsfråga om man hade låtit honom få fortsätta, att han hade löst problematiken. Så att jag tror inte att Paolo egentligen innerst inne inser att han har gjort någonting fel. Han ser sig själv så stor att han står liksom över allt och alla. Det är svårt, då han är liksom inte självkritisk, Paolo, överhuvudtaget, utan han ser sig själv som snarast Gud.
Men det här är inte en historia med lyckligt slut. Och heller inte främst en berättelse om Paolo Macchiarini, utan om vad det kan kosta att vara den som slår larm inifrån. Var det värt priset för Carl-Henrik Grinnemo?
Vi hamnade i en situation där jag blev tvungen att bli visselblåsare. Annars hade jag ångrat hela livet att jag inte vågade. Jag hade inte kunnat se mig själv i spegeln. Däremot är det ingen dröm att vara visselblåsare, kan jag säga. Jag kan inte råda någon att tycka liksom att det bästa vore om man slapp att vara visselblåsare, men ibland så måste man. Och vi visste att priset skulle vara högt, men vi visste inte riktigt att det skulle vara så här högt pris faktiskt. Det var värre än vad vi kunde genomskåda där och då.
Men skulle du säga att du var deprimerad när det här var som jobbigast?
I allra högsta grad. Man ville avsluta livet, att det inte fanns någon mening med saker och ting och sånt. Jag gjorde aldrig något försök till att ta livet och sånt, men när jag det fanns ju alltid tankar om det, om det, det man för det fanns inget slut på det. Det kändes som att det blev bara värre och värre och värre och värre. Och ja, det var fruktansvärt, kort sagt. Det kändes som att alla var emot den där då.
Vad fick du betala för pris privat?
Jag var ju en person som nog var ganska jobbig att ha att göra med hemma. Paolo Macchiarini, Paolo Macchiarini-ärendet, allting kretsade kring det. Tyvärr fick ju min familj klä väldigt hårt skott för detta. Det är inte så himla lätt för framförallt barnen då, när det skrivs negativt som mina föräldrar, min bror så att säga. Liksom, då var ju, eftersom det är ovanligt namn så finns det inte så många. Så att där jag kommer ifrån då, Karlstad, Kil så att säga, det är ju liksom, alla vet lite grann nu vem Grinnemo är så att säga. Så att det var tufft även för dem.
Du har ju sagt att du skulle vilja ha en ursäkt. Mm. Av vem och varför?
Karolinska institutet, samtidigt som man dömer Paolo Macchiarini så dömer man även oss. Mig, Oscar och Mattias Corbaccio.
Det handlar om några vetenskapliga artiklar som de har skrivit under tillsammans med Paolo Macchiarini.
Och enda anledningen till att man gör det är därför att man vill tala om för alla andra på Karolinska institutet att gör inte om en sån här sak som de här 4 har gjort. För då kommer ni att bli straffade.
Vad ska till i en miljö som den på Karolinska institutet för att en person som Paolo Macchiarini inte ska kunna göra något liknande i framtiden?
Det är ju så att i slutna miljöer, det är där personer som Paolo Macchiarini trivs bäst. man måste få till en öppen kultur där folk vågar tala om att saker och ting inte fungerar och att de personer som vågar larma om detta inte blir totalt pulveriserade som man har försökt göra med oss. Vi överlevde tack vare att vi hade en annan utbildning också, att vi var specialister inom en annan disciplin, en klinisk disciplin, så Karolinska institutet kunde inte attackera oss fullt ut.
2016 lämnar Carl-Henrik Rinnemo Karolinska. Idag är han överläkare och professor i thoraxkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Hur skulle du säga att allt det här som vi pratar om nu, hur har det påverkat dig som ett yrkesman och två människa?
Det kanske låter väldigt, väldigt konstigt detta, men allt det här har gjort mig till en betydligt starkare person. Jag är idag inte rädd att ställa chefer och sånt till svars. Som yrkesperson så känner jag en enormt mycket större ödmjukhet inför vad jag kan klara av och förväntas klara av. Jag blir en bättre person att samarbeta med andra personer och man tar hjälp och frågar om hjälp i högre grad än vad man gjorde faktiskt förr när man försökte visa sig lite grann på styva linan. Jobbet är inte på samma sätt livsavgörande. Jag betraktar mig inte själv som en hård karriärist längre på något sätt, utan jag har lugnat mig väldigt mycket. Det som man trodde från början 2011 där skulle bli liksom början på något stort, början på en total katastrof. Och idag så får jag mer eller mindre vara glad över att jag varit en av de fyra som har stoppat de här syntetiska luftstruparna och stoppat Paolo Macarinis framfart.
Vågar du lita på karismatiska personer efter det här?
Nej, absolut inte. Jag tror att vi allihopa blir mycket mer misstänksamma än på personer. Macchiarini är långt ifrån unik. Det finns flera personer som är i närheten av Macchiarini. Jag vill inte nämna namn, men de finns där. Absolut, och de kommer alltid att finnas.
2016 lämnar Carl-Henrik Rinnemo Karolinska. Idag är han överläkare och professor i thoraxkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Vi har sökt Paolo Macchiarini via hans advokat för att ge honom chansen att bemöta det som Carl-Henrik Rinnebo säger. Han har inte återkommit. Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mail jagvardar@bplus.se. Det är B-plus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content, och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 så får du se. De 10 avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.